Så där, nu ska vi se. Jag tycker det är gör bra att få stå här och få berätta om Jesus, för det tänker jag göra idag. Jag har ju gjort det de två senaste gångerna som jag predikade, så var ämnet Jesus. Förra gången alltså, och gången före det, då handlade predikan om Jesus. Och vad jag tryckte på då, det var det att ett personligt möte med Jesus, det kan förändra livet helt och hållet. Och jag tror att det bästa sättet att lära känna Jesus, det hörde vi, det pratade Daniel också om förra gången, det är att umgås med honom och ta reda på så mycket som möjligt om honom. Och då har vi ju Bibeln. När jag var ung och var på läger, då sjöng vi så här: Bibeln är boken som Gud oss gav, den är kompassen på livets hav. Följer du den går du ej i kvav. Bibeln är boken idag. Det var väl kanske 1963 kanske, eller något sånt där, som jag sjöng den. Och jag sjöng den sen. Men 1963, då var Bibeln i boken. Och i år nu då, 2006, är ju också Bibeln i boken. Bibeln, den är alltid aktuell. Den var ju, det är inte bara nu på 1900- och 2000-talet som den är aktuell, utan det är en aktuell bok. I de två predikningarna som jag haft förut då, i den här serien som handlar om Jesus, då har jag utgått från Lukas evangeliet, och det tänker jag göra idag också. Och det här, det personliga mötet med Jesus, det är det som gör att tron håller. Och Daniel, han predikade förra söndagen om att höra Guds röst och hur Gud talar till oss. Sitt öppen här nu under predikan. Ha en förväntan på att Jesus vill möta dig personligen idag. Ja, det som är speciellt med Lukas evangelium, det är ju att Lukas, han som var forskare och läkare, han var utsänd av en man som heter Teofilus. Och den här Teofilus, han hade blivit undervisad om, och han hade hört talas om Jesus. Och han ville veta om det låg någonting bakom det som han hade hört. Därför skickade han iväg Lukas, som på ort och ställe träffade och intervjuade ögonvittnen till det som hade hänt. För Lukas, han skriver i början av sitt evangelium, första verserna där: många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse ibland oss, enligt vad det som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare har meddelat oss. Sedan jag noga efterforskat allt från början, har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Ja, Lukas, han konstaterar att det här är tillförlitligt. Han hade kontakt med ögonvittnen. Han har dokumenterat. Det finns liksom ingen som kan säga att Lukas gjorde fel där, utan det är verkligen dokumenterat. Ögonvittnesskildringar. Och Lukas, han slår fast att Jesus hade en enastående gemenskap med Gud. Och hans livsuppgift, den var inte lik någon annans. Han ville och han vill möta oss i våra djupaste behov, både andliga och kroppsliga. Och där låg auktoritet och kraft i Jesu ord. Han vågade tala kritiskt till högt uppsatta i samhället, och han hade tid med vanliga människor. Han brydde sig om var och en som behövde hjälp. Ja, han till och med uppsökte sådana människor som kollaboratören, alltså en som samarbetade med en ockupationsmakt. Zakarias, han uppsökte sådana människor och gav dem nytt liv. Det här var liksom en sammanfattning av den första predikan i serien. Och förra gången, Då utgick jag från liknelsen om den förlorade sonen eller återfunne sonen som det står i folkbibelns översättning. Och här berättar Jesus om en förlåtande far. Jesus, han visar i liknelsen om den förlorade sonen att Gud vill ha oss till sina älskade barn. Gud, han vill ge oss glädje och fest. Gud vill inte att vi ska gå förlorade. Gud, han vill att vi ska vara lika generösa mot varandra som han är mot oss. Jesus, han har inte bara berättat om detta för att hjälpa dem som gått bort från Gud att komma tillbaka hem, så offrade han sitt liv. Och det är detta, att Jesus offrar sitt liv, som jag ska ta upp här nu i dagens predikan. För det är så att Jesus, han dog och han segrade. Vid en första titt så kanske Jesu liv kan tyckas vara meningslöst, när det verkar som om han slutar på korset. Men det är tvärtom så att hemligheten med hans liv avslöjas genom hans död och hans uppståndelse. Varför dog Jesus? Lyssna här nu när jag läser från Lukas 23 kapitel, verserna 32-49. Det står så här: två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas huvudskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på, men medlemmarna i stora rådet hånade honom och sa: andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas konung, så hjälp dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: detta är judarnas konung. En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sa: är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men den andra tillrättavisade honom och sa: fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: amen, säger jag dig, idag skall du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Officeren som såg detta hända prisade Gud och sa: den mannen var verkligen rättfärdig. Allt folket hade samlats för att se på, och det slog sig för bröstet när det såg vad som skedde och vände hem igen. Men alla hans vänner, också de kvinnor som hade följt honom från Galileen, hade stått på avstånd och sett detta. Jesus var oskyldig. Han visste ändå i förväg att han skulle dö, och överlämnade sig frivilligt till fienderna. Det kan vi läsa om i Lukas 18:31-34. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem så att de inte fattade vad han menade. Strax före sin död här så instiftar Jesus nattvarden. Och denna heliga måltid, nattvarden, den visar på meningen med Jesu död. Det blir mycket bibelställen här, men de tar så bra vad det är frågan om. Lukas var en riktigt duktig man att sammanfatta. Men han stod under andens ledning, det är jag helt övertygad om. Så här står det i Lukas 22:14-20. När stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er innan mitt lidande börjar. Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sa: ta detta och dela mellan er. Ty jag säger er att jag från denna stund inte ska dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne om mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Vad gjorde Jesus med brödet och bägaren? Vers 19 och 20. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Jesus bröt brödet och han hällde ur vin ur bägaren. Om brödet sa han: detta är min kropp som utges för er. Om bägaren sa han: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Liksom brödet bröts och vinet hälls ut, så bröts Jesus på korset och hans blod rann ut. Ja, varför? Detta är min kropp som utges för att bli offrad för er, sa han. Vad innebär detta offer? Han säger att det är ett offer för oss. Ja, det innebär att Jesus tog alla människors synd på sig och dog som skyldig fastän han var oskyldig. För att alla andra skulle räddas som oskyldiga tog han skulden på sig fastän bara han själv var utan skuld. Jesus säger också: bägaren är det nya förbundet i mitt blod. Genom att Jesus dött för oss kan vi leva tillsammans med Gud. När vi kommer till honom omfamnar han oss precis som fadern gjorde med den förlorade sonen. Vår skuld är avskriven. Allt är förlåtet. Vi kan ta emot Guds kärlek och vi kan fyllas av glädje. Innan jag fortsätter här nu så ska jag sjunga en sång. Och Bosse hjälper mig här, tror jag, om man vill. Annars så sjunger jag själv.
Ja, det här är en gammal sång här. Men hör på texten här.
På en avlägsen höjd stod ett grovt dystert hus. symbolen av smärta och skam. Jag älskar det kors där vår Herre för oss blev till döden en smärtornas mun. Jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft skall jag segra till slut. Jag omfamnar det heliga kors tills mot kronan. Det ur gamla kors är till dragande blott, fast höllt utav världens förakt. Sen Guds heliga lam som till Golgata gått, på sargade skuldror del upp. Jag vill älska det ur gamla kors. I dess kraft skall jag segra till slut. Jag omfamnar det heliga kors av Guds blod färgat rött. En underbar skönhet jag fick. I det hör på det korset han ledigt och dött, han som frälsningens nåd åt mig ger. Jag vill älska det ur gamla kors. I dess kraft skall jag segra till slut. Jag omfamnar det heliga kors tills mot kronan jag byter det ur. Det ur gamla kors vill jag trogen och glad nu bära vårt skydd och förakt, tills han kallar en dag mig till himmelens stad för att dela hans ära och makt. Jag vill älska det ur gamla kors. I dess kraft skall jag segra till slut. Jag omfamnar det heliga kors tills mot kronan jag byter det ut.
Nu ska vi läsa om det under som är det största i världshistorien. Jesus uppstod från de döda. Lukas 24, 11-12 och 36-53. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa, alltså lärjungarna, som tomt prat, och de trodde inte på det. Men Petrus steg upp och sprang till graven, och då han lutade sig in såg han endast linnebiblarna. Och han gick hem fylld av förundran över det som hade hänt. Och 36 versen och framåt. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sa till dem: varför är ni så förskräckta? Och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter, att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro att han stod där, förundrade frågade han dem: har ni något att äta här? Då räckte de honom en bit stekt fisk som han tog och åt inför deras ögon. Och han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna, och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta, och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himmelen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var alltid i templet och prisade Gud. När Jesus hade dött och blivit begravd, så kände sig nog hans vänner ganska så övergivna och missmodiga. Och de här kvinnorna som jag började läsa om, de gick till graven med välluktande kryddor. Det kan vi läsa om i början av 24 kapitlet, vers 1-3. På den första dagen i veckan gick det tidigt ut om morgonen till graven med välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. Ja, de hade väntat sig, om de möjligen kunde få bort stenen framför graven, så skulle de binda om Jesu döda kropp med de välluktande kryddorna. Och nu blev de väldigt fundersamma. Stenen var borta och de hittade inte Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Nu ska vi se hur det gick till när kvinnorna blev övertygade om Jesu uppståndelse. Vers 4-8, det står så här: när de inte visste vad de skulle tro, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansikten mot marken. Men de båda männen sa: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Det var två änglar som mötte den. Änglarna påminde om vad Jesus hade sagt. Jesus hade ju sagt att han skulle korsfästas, dö och uppstå. Och när de hörde det, då kom de ihåg vad Jesus hade sagt. När lärjungarna då fick höra nyheten om Jesu uppståndelse, då var det om möjligt ännu trögare än de här kvinnorna. Och det ser vi i verserna 9-12 och 36-37. Då kommer kvinnorna här, de vände tillbaka från graven. Då hade det gått upp för kvinnorna. Och de berättade för de 11 och för de andra. Och det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med talade om det för apostlarna. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat, och det trodde inte på dem. Men en av lärjungarna, och det var ju Petrus, han gick i alla fall iväg och han kollade lite grann själv vad som hade hänt. Men Petrus steg upp och sprang till graven, och då han lutade sig in såg han endast linnebindlarna, och han gick hem fylld av förundran över det som hade hänt. Ja, det hade kanske inte liksom riktigt kopplat för honom, men han funnit vad i all världens dagar är här, tänkte han. Sen i vers 36. Medan det talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Ja, lärjungarna, de var ännu inte övertygade. De tvivlade och var förskräckta. Fortsätter att säga i vers 38. Men han sa till dem: varför är ni så förskräckta, och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter, och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro utan stod där förundrade, frågade han dem: har ni något att äta här? Då räckte de honom en bit stekt fisk som han tog och åt inför deras ögon. Lärjungarna, de fick ta och de fick känna och de fick se på Jesus. De såg märkena efter spikarna. Jesus, han hade verkligen uppstått i sin kropp. Och han till och med åt inför deras ögon. Sen påminde han dem om vad han själv hade sagt före sin död. Och han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Och sen kommer det här: sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Jag tror ett nyckelgrej här, det står att han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Före Jesu död och uppståndelse, han hade ju sagt till dem, men det stod, de fattade inte vad det var frågan och de förstod inte. Nu öppna han deras sinnen, och det kunde Jesus göra efter sin uppståndelse. Lärjungarna, de förändrades genom Jesu uppståndelse. Från att ha känt sig övergivna, missmodiga, ensamma och mindre värda, så står det så här i verser 52-53. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och det var alltid i templet och prisade Gud. Och Jesus, han sa till sina lärjungar att gå ut till alla folk och berätta vad de hade sett och hört. De skulle predika syndernas förlåtelse i Jesu namn. Det står i verserna 47-49. Vilken förändring det hade blivit på lärjungarna. Nu var det som små Jesusar allihop. Och det är ju helt klart det att om inte Jesus hade uppstått från de döda, så hade inte heller jag stått här i Smedjebackskyrkan idag och berätta för honom. För då hade liksom det här inte haft någon mening. Nästa gång när jag predikar, för det kommer att bli en predikan till när serien upptäckte jag här, när jag förberedde mig för den här, då ska jag särskilt ta upp det faktum att Jesus fortfarande lever. Ja, Jesus lever idag. Och vi ska titta då lite grann nästa gång på se hur Jesus uppenbarar sig för människor. Jesus, han vill ju ha ett personligt möte med var och en av oss som sitter här eller som lyssnar på den här MP3-filen efteråt. Som början här nu på min avslutning idag så vill jag citera Paulus från Romarbrevet 5:8. Det står det så här: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och det är det personliga mötet med Jesus som gör livet värt att leva och som gör att tron håller. En död tradition håller inte. Det jag har sagt det många gånger, det går inte att leva på mammas eller pappas eller någon annans tro. Jesus, han vill ha ett personligt möte med just mig och med just dig. Och det är just de här mötena när vi får röra vid Jesus. Lärjungarna, de fick se honom, de rörde vid honom. Och just det här kontakten med Jesus, jag tror det är det som också är så viktigt för oss, att vi får ta på en kontaktpunkt så vi kan sträcka oss mot Jesus och röra vid honom. Hjärtas dörr, det har ju endast ett dörrhandtag och det sitter på insidan av hjärtat. Och nu är det dags att öppna hjärtas dörr och släppa in Jesus. Jesu död och uppståndelse har gjort det möjligt. Och vi får öppna dörren och släppa in Jesus till ett personligt, livsförvandlande möte. Jesus, han står med öppen famn och väntar. Och han väntar på vårt gensvar på erbjudandet om evigt liv. Ett liv i gemenskap med Jesus. Och det liksom går att börja om och ja, jag vill umgås med dig mer, Jesus. Jag vill bara tillhöra dig. Jesus, nu vänder jag om till dig. Du vet redan om mina fel och brister, så för dig behöver jag inte ha några hemligheter. Jag ber dig om förlåtelse för att jag förut gått min egen väg och inte brytt mig om dig. Jesus, jag vill att du kommer in i mitt hjärta. Jag vill ha en personlig gemenskap med dig. Jesus, jag tror att du dog för mig och att du lever idag. Ja, Jesus, jag bekänner att du är Herren och jag vill att du i fortsättningen ska vara Herre i mitt liv. Amen. Det var ett exempel på en bön som man kan be när man släpper in Jesus i hjärtat. Och jag tror att om du lyssnar på det här och kanske här idag och känner, ja, jag tar ett nytt tag, jag vänder om till dig, Jesus, då ber vi den här bönen tillsammans. Och är det så att du är gensvarig, att du ska också berätta för dina medmänniskor och medkompisar att jag har släppt in Jesus i hjärtat. För det är liksom när jag med munnen bekänner och jag berättar för människor runt omkring, ja, då växer jag i tron. Om du lyssnar på internet och tagit beslutet, skriv ett mejl till oss i Smedeborgskyrkan, då blir vi görglada alltså, säger det på vänländska. Nu ber vi. Jesus, nu vänder jag om till dig. Du vet redan om mina fel och brister, så för dig behöver jag inte ha några hemligheter. Jag ber dig om förlåtelse för att jag förut gått min egen väg och inte brytt mig om dig. Jesus, jag vill att du kommer in i mitt hjärta. Jag vill ha en personlig gemenskap med dig. Jesus, jag tror att du dog för mig. Och jag tror att du lever idag. Ja, Jesus, jag bekänner att du är Herren. Och jag vill att du i fortsättningen ska vara Herre i mitt liv. Amen. Och bad du den här bönen från hjärtat, då har du släppt in Jesus i ditt liv. Och du har ditt namn skrivet i livets bok. Och det är ju det bästa som man kan tänka sig. Tänk, få ha namnet skrivet i livets bok. Slipper bli dömd. Den är gåvan, offret som Jesus gjorde på korset. Jag har tagit emot det. Jag har öppnat paketet. Jag har blivit delaktig. Jag har fått en förlåtelse. Guds nåd var som gjorde att jag fick ta emot honom och bli frälst. Tack kära Jesus att du har varit med här under predikan idag. Och Jesus, du ser, vi har tittat på din död och din uppståndelse, vad det betyder för oss. Tack Jesus att du gav ditt liv för mig och för oss allesammans som är här i Smedjebackskyrkan och de som lyssnar på det här på internet sen. Tack Jesus att du kom hit till jorden. Tack att det står i Johannes 3:16 att ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Amen. Gud välsigne allesammans och välsigna oss här. Och jag ber för människor i Smedjebacken. Jesus, hjälp oss så vi kan föra ut budskapet om dig på ett sätt som gagnar ditt rike här i Smedjebacken. Jag bara tackar för att du har placerat oss här i Smedjebackskyrkan. Och Jesus, jag ber att ditt verk ska ha stor framgång här i Smedjebacken. Att många människor ska komma till besinning, ta emot din kärlek, frid och förlåtelse. Amen Jesus.